Hej och välkommen till veckans vin där vi har provat och jämför olika viner för under 100-lappen. Spiller vinet och avslöjar våra mörkaste hemligheter. Häng kvar för veckans bästa timme. Halloj! Och hallå. Välkommen till det tredje avsnittet av veckans vin med mig, Felicia Stenqvist och...
Emily Pettersson.
Ja, hur är det med dig, Emily?
Ja, men det är underbart, faktiskt.
Är det det?
Jajamän.
Nice. Ja, det här programmet är alltså inte bara en ursäkt för oss att få dricka vin, utan även ett ställe där ni kan komma till. För lite bra tips på vin och lite annat dirty skitsnack.
Talk.
Dirty talk.
Yes, indeed.
Konceptet för det här programmet går ut på att vi varannan vecka smakar på två olika viner med ett tema. Oftast därifrån samma land, samma typ av vin, alltså typ rosé, vitt eller bubbel, rött. Ja, samma druvsort och så vidare. Och för att det ska vara så studentvänligt som möjligt så måste varje flaska kosta under 100-lappen. Jag är ingen sommelier och inte Emily heller, så vitt jag vet.
Någon gång i framtiden kanske, men vet.
Så vi kan alltså bara prata om från hur vi upplever vinerna. Men jag måste som alltid påstå att jag ändå har en bra uppsättning smaklökar. Förra veckan så sände vi avsnitt 2 där vi då hade testat två olika sydafrikanska röda viner. Och berättade ett par av våra mörkaste hemligheter. Och det ska vi göra idag också, fast självklart två nya hemligheter. Och vi ska även ge en rolig vinfakta, eller hur Emily?
Jajamän, missa inte det.
Som vi kommer göra varje vecka framöver. Den här veckan så har vi alltså testat två halvtorra mousserande viner från Spanien. Så häng kvar så ska vi snacka mer om det.
Då är vi tillbaka.
Ja, den där var en lyssnarönskad låt.
Precis, men jag älskar den. Eller jag gillar den väldigt mycket faktiskt.
Mm. Du har lipa.
Jajamän.
Välkommen tillbaka till veckans vin. Den här veckan har vi alltså smakat på två spanska mousserande viner. Mitt vin den här veckan heter Julia och Navines. Och det är ett kavavin. Och vi ska prata lite mer om just kava och druvsorterna i våra viner senare. Men så här skriver i alla fall Systembolaget om mitt vin då, Julia och Navines. Den är halvtorr, fruktig, ungdomlig smak med inslag av päron, honung, persika, gula äpplen och citrus. Serveras till, vid 8-10 grader som sällskapsdryck. Vi drack det ganska kallt så att det är lugnt på den fronten. Den har cirka 25% på sötma och fyllighet och sen 75% i cirkeln för fruktsyra. Mängden av sötma för detta vin gör det alltså till ett halvtort vin. Det är inte sött som ett dessertvin, men inte heller torrt som exempelvis Prosecco. Det kostar i enlighet då med vår strikta studentprispolicy bara 79 kronor för en flaska. När vi drack det här vinet så ploppade vi i några hallon och jag tycker att det är förhöjd upplevelsen lite. Det blir lite så här.
Ja, men det är lite av vårt veckans tips. Alltså det är jävligt gott att ha några frysta bär av något slag i.
Ska man dricka ett kallt vin som ska vara kylt så är det ett starkt tips alltså.
Ja, eller hur?
Ja, det var nice. Och sen så absorberar ju de alkoholsmaken, eller alkoholen.
Så man måste ta en spoon.
En liten spoon och äta dem sen. jag tyckte det smakade väldigt fruktigt och friskt det här vinet. Det luktade till skillnad från första veckans vin som luktade då rövhål enligt dig. väldigt fräscht och ljuvligt.
Ja.
Och jag skulle ge det här Julia och Navines då 7 av 10 oliver. Jag hade gett en 8, men jag måste erkänna att jag inte är det största fanet av halvtorra viner. Men det här vinet har definitivt varit lite av en eye-opener för mig då. Och jag kommer nog definitivt testa nya liknande viner sen i framtiden. Vad ger du det här vinet, Emily?
Ja, men jag är också där 7-8 oliver faktiskt. Mm. Alltså det luktar gudomligt.
Det gjorde det faktiskt. Ja. Det är väldigt friskt och fruktigt. Det här betygssystemet om oliver måste jag bara förklara lite snabbt. Det grundar sig då självklart i vinets bästa vän, oliver. För det finns ju inget bättre än några fasta gröna oliver till ett glas rött vin. Eller hur?
jag instämmer så ja, jättemycket.
Mitt vin, fasta oliver var det. Fasta, gröna ska de vara också. Svarta oliver går bra på pizza, men gröna oliver är the shit till vin.
Så att det är ju, that is truth.
Därifrån vi har fått butikssystemet.
Yeah.
Mitt vin denna vecka heter alltså Julia och Navines. Eller Julia and Navines. Och på tal om Julia så är det inte bara våran ordförande och ansvarig utgivare utan även en kvinnlig form av namnet Julius som betyder ungdomlig. Och på tal om ungdomlig, när du börjar bli till åren, Emelie, bli lite tant.
Lite tant.
Vad kommer du att göra för att hålla dig ung? Eller kommer du bara liksom välkomna tantåren med öppen famn och liksom välkomna ditt gråa hår, eller hur planerar du liksom att hålla kvar i den lilla ungdomlighet du har kvar när brösten börjar hänga och rynkorna blir djupare och djupare?
Ja du, alltså jag kommer nog tänka tillbaka till alltså den här tiden generellt sett. Jag tror jag ändå ska försöka hålla ett liv med att liksom, jag kommer säkert vara en liten partypingla och sen dricka massa vin och liksom ja, beroende på vad jag gör då. Men
vad är planen liksom när du är 50 plus? Och
jag tror att jag kommer bli bara en vis gammal tant. Jag tror inte jag kommer sitta där i min gungstol och sticka direkt. Tror jag inte. Utan jag tror att ändå jag kommer vara äventyrlig även om jag är 50-60 år och försöker liksom vara en där cool grandma.
En cool grandma. Men vad gör en cool grandma egentligen?
Jag tror att en cool gram, jag tänker lite så här att ja, men inte hålla så fast i tyglarna och jag menar så här, quota min mormor, hon bara jag förstår inte varför alla dricker på helgerna. Jag menar, visst jag jobbar på helgerna, men jag har ju måndag, tisdag, onsdag, torsdag som jag kan dricka vin.
Tycker jag att då spelar det ingen roll vilka dagar som helgdagar är.
Nej, utan det är så här, bara leva livet och göra precis vad man vill. För jag tror att när man ändå känner att man är så nära döden. Så, när man är så nära döden tror jag att man liksom känner så här, typ bucket list lite så här. Att man bara, ja men jag ska göra bungee jump, jag ska göra det här.
Har du en bucket list nu eller?
Nej, inte än, men det kommer.
Du kanske ska skriva en tills du blir pensionär, ja, så du har massa saker du kan göra.
Ja, men det tror jag faktiskt. Så liksom bara bocka av att jag har varit där, jag har gjort det här. Så jag tror faktiskt det är någonting jag behöver när jag är så gammal.
Ja, jag tror personligen att jag en dag så kommer jag nog liksom, för vi har ju pratat om det, jag är ju så här halvasiat. Och asiater vet ju alla att, jag är ju född i Sverige, men vi vet ju alla att asiater, de åldras ju inte alls förrän de blir typ en viss ålder och då så bara pssht, kommer allt på en och samma gång och så blir man jättetant. Och vid det
du
laget så ska jag...
fräsch längre.
Nej, vid en punkt så kommer jag inte vara lika fräsch längre. Men då ska jag liksom bara enhansa det gråa håret och bara bli värsta yogatanten. Och...
Ska du bli yogatanten?
Ja, jag ska bli yogatanten. Och jag ska...
Jag är redan yogatanten.
Jag ska vara en riktig jäkla badass tant ska jag. Men innan dess så tror jag att jag ska hålla fast vid min ungdomlighet och liksom bara inte ändra mig för att jag blir äldre.
Men jag tror att det är viktigt att hålla fast vid sin ungdomlighet och bara göra det man tycker och tänker och känner.
Mm.
Hålla en liv.
Jo, jag håller med det. Ja.
Så det är bara liksom keep on going även om man är, jag vet inte, 100 år. Nej, då tror jag inte att det är ens man kan röra på sig. Men
jo.
Ja, man kan röra det på sig. Jag. Men jag tror inte man är liksom kapabel till att, jag tror man sitter i rullstol faktiskt.
Inte alla 100-åringar sitter i rullstol. Okay. Det finns en del som är aktiva 100-åringar.
Gör det?
Det är inte många, men det kan vara du.
Tror att det kan
om
det
vara är rätt val idag. Så...
Jag tror inte att jag har gjort de rätta valen för
du
att
har gjort, du gjorde rätta valet häromdagen när du skaffade gymkort. Så att,
Ja, det dock. Men... ja, men...
Jag tror att det kan bli bra ändå.
Vi hoppas på det bästa.
Vi ska prata om ditt vin om en liten stund. Och vi ska även få höra veckans vinfakta. Och lite senare så ska vi även spilla vinet om denna veckas hemligheter. Men först så ska vi ta och lyssna på en liten låt.
Så, var det dags för mitt vin?
Ja, men först så ska jag bara säga att där har vi Ariana Grande i nya låt. Next Thanks. You nej, vad heter den?
Jag vet inte.
Nej, men den är ny och den är på Heta listan. Och jag måste bara säga att jag är chockad. Hon höll ju på och hon hade förlovat sig med den här nya snubben då. Och skulle gifta sig och sen så bara nope. Så avbröt hon skiten. Och grejen var att hennes ex har ju just dött av en överdos. Och så skriver den här låten att den här låten liksom tillägnad hennes ex.
Oj.
Och hon skriver liksom, men thank you.
For everything.
Ja, men typ tack och nu går jag vidare i livet. Ni har gjort mig till en bättre person. Och det är bara, det cirkulerar ju typ som en meme på Instagram just nu att hon typ så här, vad har hon för terapist eller terapeut och hur kan jag få tag på den personen, för att hon hanterar situationen väldigt, väldigt bra. Och för hon blev ju liksom blamad för hennes ex, för de säger att det var ett självmord och att det var hennes fel. Men hon verkar hantera situationen väldigt väl och skriver den här låten där hon tackar alla sina ex och liksom, ni har gjort mig till en bättre person och nu går jag vidare i livet.
Mm. Ja, men det är väldigt starkt av henne ändå.
Ja, eller hur? Hon är en väldigt, väldigt pure person tycker jag.
Mm.
Väldigt söt också.
Lite söt.
Ja.
Yeah.
Emelie, vill du prata lite om ditt vin?
Ja, mitt vin heter Freixenet. Om man nu uttalar det. Men
Freix med ett X.
Ja, men lite så. Och det här kostar också 79 kronor.
Mm.
11,5%, precis som ditt.
Mm-hmm.
Också kommer från Spanien såklart.
Yes.
Och på Systembolagets hemsida står det så här då. Fruktig smak med sötma, inslag av röda äpplen, kex, honung och citrusskal. Serveras vid cirka 8 grader som sällskapsdryck. Och innan vi går vidare så tänkte jag liksom tänker på det här, du vet, de här gångerna då man går på Systembolaget och liksom kollar så alla smaksättningar på alla viner och så blir man lite chockad över liksom ja, men liksom, vad de liksom har smaksatt allting. Och liksom bara, hur? Varför? Och så tänker jag på det här vinet, bara, men hur smaksätter man ett vin med kex? How?
Ja, men de smaksätter inte, det är ju det att det är... Det är en smak av kex helt enkelt.
Ja, men hur? Varför?
Ja, det är just därför vi inte är sommelier.
Ja, men det är lite så. Nej, men det är liksom, jag blir så här, men det är typ som när jag går typ man tänker typ ett rödvin, så det är många gånger man det står att det är smak av tobak. Man bara, va? Är det en riktig sak? Tobak?
Ja,
jag vet att det är en smak.
Mm.
Men det jag tycker det bara är lite konstigt.
Du vet när man tuggar på en cigg istället för att röka den?
Man tuggar. Nej, jag tror inte att det är gott. Men visst, sure thing. Men i alla fall. alltså båda våra två vin har tre druvor. Så vi kommer prata om tre druvor. Mm. Och det är Macabeo, Xarello och Parellada. Om man tänker...
För det är ju kava då, det är ju oftast en blandning av druvor.
Ja, men precis. Och på vad man säger, de här cirklarna som vi pratade om innan så är mitt lite sötare än ditt. Den är 50-50 på sötma. Mm. Och sen har vi... vad heter det? Jag tror vår fruktighet är exakt likadan när den är...
Min var typ 75%, ja. Så det var tre fjärdedelar då.
Ja, men det är det jag menar, tre fjärdedelar var det ungefär.
Mm.
Och likadant på fruktsyra.
Ja, fruktsyran på min var 75%.
Ja, 75%. Och min fyllhet var, vad ska man säga, 40%.
Mm, jag tror att din skulle vara lite syrligare och lite mindre sött än mitt.
Mm. Och jag måste då quota dig. Du sa så här, detta mousserande vin är en definition till halvtort. Och jag instämmer på detta faktiskt. Ja. Det var det du sa, bara, om man ska ha ett halvtorrt vin, då är this way to go.
Exakt. Vi börjar ju med ditt vin och jag kände att liksom, ja, halvtorrt vin kanske inte är min grej. Vill jag ha ett mousserande så kanske jag vill ha ett prosecco liksom. Och vill jag ha ett dessertvin så köper jag liksom typ Mia. Ja, som är våran go-to, vårt söta mousserande vin liksom.
Ja,
så det är inte en vanlig grej för mig att köpa ett halvtort vin. För det är liksom aldrig, tanken har liksom aldrig slagit mig sådär. Men det var definitionen av ett halvtort vin.
Ja, jag menar de personer som faktiskt tycker om halvtorra mousserande vin. Så är, alltså det är ett jättebra mousserande vin för de som faktiskt tycker om det.
Ja.
Och liksom det var väldigt uppfriskande. Så liksom, som sagt, om man
Det var liksom halvtort vin, no more, no less.
Ja, nej men det var liksom inte för sört. Det var inte för tjut, utan det var verkligen där mitt emellan.
Mm.
Så är man verkligen ute efter det så, ja, varför inte?
Jag skulle föredra mitt vin som sällskapsvin.
Ja, jag tror inte mitt är riktigt. Alltså jag tycker inte det är ett sällskapsvin, men det är min åsikt. Jag tror det är mer så här,
det var inte otrevligt att dricka.
Det var inte otrevligt med så här en varm sommardag och så skulle man komma med det här vinet, så skulle man tacka nej och bara, åh, vad exakt. Gott liksom, det är iskallt och man bara, åh. Okej, det ska vara 8 grader, men not be that person, men så lite så. Men alltså, är man en sån person som tycker om halvtort så skulle det typ vara 10 av 10. För det är ett jättebra mousserande vin om man tycker om det. Men personligen mig som inte tycker om, eller det är OK. Så det blir, då alla andra på typ 6 av 10.
Mm.
Alltså personligen mig vad jag tycker om det. Alltså, det slank ner, det var
alltså,
gott.
Jag skulle hålla med dig men faktiskt. Jag var nästan på väg att ge det 7 av 10 tills jag smakade på mitt vin. Och då kände jag att mitt vin är nog lite friskare så där i smaken. Och jag tyckte inte alls att mitt vin var så mycket mindre sött än vad ditt var.
Nej.
Utan jag tyckte att sötman var ganska OK. Och det var bara det att det var lite friskare och fruktigare än vad ditt var. Så därför får det en 7a. För att jag vill ändå inte att... Jag vill ändå inte ge en 8, för en 8 känner jag är väldigt generöst.
Generöst var det.
Så därför så måste jag ändå hålla med dig om att ditt vin får 6 av 10 oliver.
Ja, men nu har vi kommit till den roliga punkten här. Och det är min fråga till dig.
Mm-hmm.
Min fråga är, vad är din åsikt eller dina tankar kring fisting?
För jag tänker jag vill jättegärna veta hur du kom in på det relation till ditt vin.
Alltså grejen är att det heter Freixnet, men det var ganska långdraget, men jag tänker på så här flexibilitet.
Flex.
Lite
långsamt, men jag är OK med det.
Det är OK med det. Så min fråga är, som sagt, vad är din åsikt och dina tankar kring fisting?
Mm-hmm. Jag har ju inget emot de som tycker att det är en nice sak. Folk får leva sitt bästa liv, tycker jag. Personligen så tycker jag att det kanske kan vara lite brutalt. Alltså, det är ju hela knytnäven, Emily. Pounda livmodern liksom. Och det tror jag är lite...
Pounda livmodern?
Ja, men fatta vad... Aj. Känner
men,
jag
man
bara.
Man måste ta det successivt om man
definitivt,
det.
Garanterat. Ja. Alltså, men det tar jag säger
tid i så fall, tänker jag.
Ja, självklart. Du får börja med så här, ett finger, två finger, tre, fyra. Och pff, hela knutnäven. Nej, lev ditt bästa liv, säger jag till dem som gör det. Och jag känner bara, vad rädd om livmodern och vad rädd om vad du har där.
Du har
där,
bara en i livet.
Du har bara en. Så var försiktig. Jag trodde nästan du skulle fråga mig om flexibilitet. Alltså typ stretching och sånt. Men nej fisting, vi gick rakt dit.
Ja, vi är rakt in i the thing.
Jag är inte negativt inställd, för jag tycker att folk får göra det som
det
de
känner för. Det
betyder att du
inte
för.
Är negativ i en position till dig själv.
Det sa jag aldrig.
Nej, jag vet att du aldrig sa det, men du liksom pronounce it lite grann.
Ja, jag säger bara att jag tycker att det låter lite brutalt, men du vill bara veta, och du vill bara höra om mitt sexliv, ju vad jag hör.
Det är ganska, som sagt, svar ja.
Ja, nej. Tyvärr får vi inget ti om det ikväll.
Inget ti om ditt
no sexliv? No ti om
oh,
det.
No.
Men,
so sad.
Tyvärr. Det är snart dags för veckans vinfakta.
Men först?
Men först så kör vi en liten låt.
Ja.
Passande låt.
På just fisting eller tänker du?
Om fisting. Vi fick en läsarkommentar om att fisting, vad det med livmodern att göra? Det är väl vaginan som får ont i så fall. Och jag vill bara säga att nej, fistar du någon och har liksom hela knytnäven inne så tror jag ändå att du bara på livmodern. Det är lite samma anledning som jag känner att man kanske inte ska köra så hårt om man typ är gravid. För att då liksom bara hjärnskadar du bebisen. Förmodligen inte, men det är så jag känner i alla fall. Det är snart dags för veckans vinfakta. Men först vill jag bara prata lite generellt om dialekter. Det är något som jag har lite på hjärnan den här veckan. Och vi har pratat lite om det, du och jag, Emelie, eller hur?
Mm-hmm.
Jag har ju då en vän som lyssnar. Hej José. Som har en väldigt ren rikssvenska.
Mm-hmm.
Och alltid har haft det sedan jag träffade honom. Men på senaste tiden när han umgåtts med folk från Malmö så får han en otroligt stark Malmö-dialekt ja. Utan anledning. Nej, han är alltså född i Malmö. Men, och förmodligen så kommer vi hade han den dialekten från början. Men det är så fascinerande för mig hur man bara kan ändra dialekt när man träffar någon från ett annat ställe. Jag känner många. Och det är så här. De säger att de folk som har bra gehör eller är bra på musik anpassar sin dialekt mer till vart de är någonstans. Så
grejen är att jag är nästan likadan när jag träffar en person som kommer från en annan stad. Och jag umgås med den här personen i, ja men låt säga typ 2-3 dagar. Så när jag kommer ner till Kalmar så pratar jag en helt annan dialekt. Och de bara,
ja exakt.
What?
Ja men det är lite kul ändå. För att jag måste ändå säga att jag har bott i Kalmar i över ett år nu. Och tydligen enligt källor så har jag fått lite av en Kalmar-dialekt. Men jag vill bara säga att det, enligt mig i alla fall så finns det flera steg eller olika stadier.
Jag berättar jättegärna.
Av den här Kalmar-dialekten då. Och ja, jag kan erkänna att jag har fått lite av en Kalmar-klang. Inte dialekt kanske, men det finns enligt mig 3 steg av den här Kalmar-dialekten. Där jag är på första steget, du Emelie är på andra steget. Sen finns det ett tredje steg som är mycket värre.
Men jag för mig att det var ens 4 steg.
Ja, det var nog 4 steg när vi pratade om det första gången. Men jag känner att för att göra det lite simpelt så gör jag det till 3 steg. Så första steget då som jag har börjat fått är ju typ att man får en annan klang. Och man, eller jag i alla fall, säger orden i slutet på varje mening går jag upp sådär liksom.
Sådär.
Fattar du vad jag menar? I slutet på varje mening så går jag upp så som jag gör nu, och det är lite det jag är på steg 1. Men stadie 2 då är ju att börja säga saker, alltså riktigt riktigt fuckade saker som spegeln istället för spegeln, och cykeln istället för cykeln, och ändån istället för ändå, eller liksom
nej
då. Ja men jag skulle dit ändån. Och det är det du är, Emelie, skulle jag vilja påstå, för det är sådana saker säger du. Och sen även saker som marschall. Vilken fin marschall som brinner här. Inte marschall, utan marschall.
Jag tycker det är en bättre klang, marschall.
Nej, och så säger du även kanske. Ja, men kanske. Det skulle jag ju aldrig säga. Kanske heter det, kanske. Men du säger liksom kanske. Ja, nej.
Med en klang upp.
Marschall, kanske heter det. Ja,
jag kan
liksom erkänna att ja, melodin just i hur jag betonar orden är lite så här. Men det var ju även när jag bodde i Örebro. Eller inte bodde i Örebro, men när jag pluggade i Örebro så fick jag även deras klang lite grann. Så att den vill jag ändå påstå att den förändras lite vart jag bor. Men jag kommer ju aldrig säga marschall och spegeln i mitt liv.
Det är du säker?
Steg nummer 3. Ja, jag är rätt så säker på den saken, Emily. Steg nummer 3 i Kalmar-dialekten är ju liksom, då är man ju, there's no turning back. Då det är liksom Emil i Lönneberga som en äkta person i Kalmar.
Wow,
ja,
det har ju varit något.
Då rullar man inte ens R-en längre, det är ju illa. Det är när man pratar med någon som är riktig, riktig kalmarit. Ja, men jag vill bara tacka dig, Emily, för att du inte är på stadie 3.
Du tackar mig för det.
Ja, för att jag hade nog inte kunnat umgås med dig ens om du hade varit i stadie 3 av Kalmar-dialekten.
Det är ganska rude att påstå, skulle jag säga. Men visst.
Det är så det är.
Okay.
Men vet du vad? Nu är det dags för veckans vinfakta.
Är det dags redan?
Ja, det är dags redan.
Jag berättar detta både för att vi pratar om mousserande vin som ofta har en kork som bara blopp.
Mm.
Och även
den här veckan, och eftersom att det är mousserande, så är det en sån här blopp.
Ja, det är en liten blopp. Och sen säger jag det till alla er som är rädda för spindlar specifikt. Som tror att de liksom, när de kommer fram och de bara, det är en spindel här. Det är till de personerna också. Så, precis. Så, visste du att varje år lär det omkomna fler personer av flygande champagnekorkar än från bett av giftiga spindlar? Det inträffar ungefär ett 20-tal olyckor om året, varav de flesta inträffar på bröllop. Så snälla ni, var försiktiga när ni korkar upp där ute.
Ja, speciellt på bröllop då tydligen.
Ja,
men fy fan vad hemskt om man har ett bröllop och sen så dör det någon på grund av att man
nej, jag tror inte man
korkar
dör
upp en champagne. Jo, men det säger du ju just att det är folk som dör av vin eller champagnekorkar.
Ja, men jag har faktiskt fått en champagnekork i huvudet. Det gjorde lite ont, men jag dog inte. Men för att jag sitter här.
Nej, det är det jag sitter och funderar på också. Hur starkt måste inte den, då måste jag skakat den i all oändlighet och sen undrar om det är liksom döms till den som skakade flaskan och öppnade den sen, om de blir dömda till liksom manslaughter för att de
mina mord.
Ja, exakt. För att de skjuter en kork i någons huvud. För det måste ju vara huvudet som man dör av.
Ja.
Men det är probably intressant att veta att det är farligare med champagneflaskor än vad det är med spindlar. För det är ju många, många fler som har fobi för spindlar än vad de har för fobi för champagne liksom.
Ja, spindlar kan inte ha någon harm, tycker jag. Jag tycker att man liksom ska precious för att de tar bort alla flugor som bara bzzz. Och så liksom tar man dem och släpper ut dem och så bara, varsågod, lev. Ta mina flugor, vill inte höra bzzz. Men sen skulle jag inte påstå att det är trevligt om de skulle krypa på en. Nej, det har inte varit så trevligt.
Det är inte så mysigt, men alltså grejen är att vi bor i Sverige och det är ganska lugnt. Här i Sverige borde det finnas en mycket större procentuell chans eller risk att dö av en champagnekork än en spindel. Ja, eftersom att vi i princip inte har några spindlar som är dödliga i Sverige. Ja. Vållande till annans död.
Ja,
blir det.
Ja, så.
Fun fact. Men efter nästa låt så är det dags att spilla vinet.
Nej. Det är dags för att prata om våra druvor.
Ja, du har inte gjort det än.
Nej.
Jag tror det var det vi gjorde när vi pratade om kava.
Nej, svar nej.
Ja, nej, men ge oss lite fakta om druvorna.
Aha, ska jag göra det nu då? Okej. Så kava är alltså ett annat ord för champagne enligt Spanien. Och det är världens exporterande bubbel. Och 1872 är då alltså startåret för kava. Och sen så har även kava en andra jäsning på flaskan, alltså då man tillsätter socker och jäst direkt ifrån flaskan.
Direkt in i flaskan, eller ja, så direkt. Den har två ja, jäsningsprocesser?
Precis, så okay. man har första och sen andra, så, alltså direkt i flaskan. För att man ska få kunna kalla ett vin för kava så måste det hålla en alkoholhalt inom spannet 18,8 till 12,8 volymprocent då alltså.
Okej.
Och vi hade ju tre olika druvor, så jag ska ta det jättesnabbt.
Ja, i båda vinerna så var det ju samma tre druvsorter.
Precis. Exakt. Vi har Maccabeo, och det kallas också för Viura, som, eller från Roya. Mm-hmm. Ja. Som de oftast använder druva som ett komplement faktiskt i röda viner.
Okay.
Men annars är druvans färg grön. Det är lite syrlig ton och citruskaraktär. Och sen så används, alltså oftast så används det som en huvuddruva i vita viner. Och de odlas i antingen norra Spanien eller södra Frankrike. Sen har vi vår andra druva som är Parellada. Mm-hmm. Och den är också faktiskt grön, fast den har en liten ljusare ton. Och den här druvan bildar då aromer av gröna äpplen och blommor till då kavavinerna. Och det anses vara en inhemsk druva från Kataloniens mer kuperade inland. Så det kommer från Katalonien också det här.
Shout out till våra katalanska vänner.
Precis. Sen har vi då Sarello med ett X.
Sarello.
Ja, det låter mycket bättre.
Jag har ingen aning.
Nej, precis. Och självklart är druvans färg också grön. Och det är en väldigt unik druva från Katalonien faktiskt. Så lagen, eller alltså själva druvan i sig, så är inte den väldigt kräsen då vad det gäller jordmån och lokalklimat. Så du kanske kan odla den här druvan i bakgården, vem vet. och sen så ger denna då en robust viner med bra sockerhalt som ger högre alkoholhalt.
Mm-hmm.
Och fruktsyror med bra struktur, så liksom själva den här druvan i sig är liksom kavanes kropp och själ.
Nice. Tack så mycket för det, Emily.
Varsågoda.
Det var intressant att läsa sig mer om druvorna. Det var lite kul att båda vinerna hade exakt samma druvsorter, men jag tror det är ganska vanligt för kava att det är en blandning av de här tre druvorna då.
Ja, det var lite så. Det var de bland de kändaste, men ibland så har de Chardonnay tror jag också ibland. Och sen var någon annan druva som...
Det får bli en annan vecka som vi testar det. Det är snart dags att spilla vinet och avsluta, eller avslöja två till av våra mörkaste hemligheter. Så se till att stanna kvar för det.
Ja, då är det dags att spill the tea.
Shout out till Martin Måning för önskemålet av den låten.
Mm.
Yeah.
Och den fanns i registret, så ja. That's why. Så spill the wine or spill the tea, som det så fint heter.
Mm-hmm. Emily, vill du börja med din hemlighet? Eller?
Du tycker det, eller?
Jag tycker verkligen det.
Du tycker verkligen det, okej.
Okay. Yes.
Var ska vi börja?
Where to begin?
Where to begin? Ja, lite så. Det var så att jag hade en liten flirt. Om man kan kalla det så.
Flirty flirt.
Flirty flirt med en kille. Jag var...
Normalt.
Ja, men jag var typ, jag menar 14-15.
Mm. Högstadieålder då alltså.
Ja, högstadieålder. Jag gick väl i 8:an tror jag.
Mm.
Faktiskt. Ja, nej men alltså. Vi hade ingen intercourse. Om man så fint heter. Men vi bara dejtade lite. Vi umgicks och pratade. Och jag var lite sådär. För att han kändes lite gammal. Sådär, men
hur sen, gammal var han?
Han sa att han var väl 23 kanske.
Oj!
ja. Och jag var lite emot det först. Men så tänkte jag, okej, jag ger honom en chans. Så vi har vår grej. Och sen så kände jag att nej, men jag vill inte liksom fortsätta, så vi träffar inte på några månader. Och sen så beslutade jag mig då med en vän att vi ska träffa honom igen. För jag var lite så här, okej, let's do it. Så vi träffar honom och vi umgås lite och ja, och lite trevligt sådär.
Så sjukt att han var över 20 och dejtade någon i högstadiet. Men
det är lite sjukt.
Sure.
Ja,
han måste ju varit lite mentalt efter.
Ja, jag vet inte. Jag vill inte ens gå in på det samtalsämnet så sätt. Men, nej, men när vi ska gå så ja, vi tar på skorna. Och sen så inser vi två, vi gick i samma klass faktiskt. Min vän.
Ja, ah, du din vän. Ah,
ja, okay, precis. Okay. Så vi gick förbi en tavla som han hade...
Vänta, vänta. Varför var ni båda hos honom för?
Nej, men vi skulle bara ha lite trevligt, snacka och ha lite kul och... Ja, bara lite allmänt.
Och så. Han hade alltså flyttat hemifrån och så vidare?
Ja, ja, han hade flyttat hemifrån.
Okej.
Okay. Säkerligen för länge sedan.
Ah, ja.
Men i alla fall, vi gick förbi en tavla som han hade satt upp nyss.
Mm-hmm.
Så när vi tar på skorna så bara, vänta nu lite. Oh my god! Så ser vi en bild då på en man och en kvinna som är typ så här, jag vet inte, 50 års åldern.
En familjebild då?
Nej, nej. Det var bara...
Det var bara det två var, personer?
Det var mamma och pappa förmodligen.
Okej.
Mm. Så vi bara, oh my god! Det där hans mamma, really? För att vi hade henne som våra lärare i ettan och tvåan.
Nej!
Så vi blev så här jättesjukt och bara...
Så du dejtade din lärares son?
Ja, jag gjorde väl tydligen det. Utan att jag visste.
Jag gjorde väl tydligen det.
Jag gjorde tydligen det, men jag visste inte om det.
Visste han om det?
Nej, han visste
du
inte heller
om det. Du sa aldrig någonting?
Nej, men vi sa det till honom. Men alltså, han tyckte inte var så jätte weird.
Mm-hmm.
Och sen så min vän då.
Mm.
För de började träffas lite grann. Och så började hon liksom kolla upp lite information om honom.
Mm.
Vi kallar honom för Fredsson faktiskt. Jag kommer inte ihåg riktigt varför, men vi kallar honom för Fredsson. Så hon tog upp så här jättemycket information om honom. Så han ljög om vad han hette, han ljög om hans ålder.
Nej.
Han ljög om det mesta för att hon...
Ej, vilket...
Ja, nej, men för att han hade ju en bil och hon tänkte, ja, men nu ska jag kolla registreringsnumret och jag ska kolla bostad liksom och så vidare. Så hon tog fram så här jättemycket information som inte ens jag visste. Så han liksom...
Så du hade inte kollat upp honom liksom på Facebook eller någonting innan?
Nej, men jag tror inte att jag hittade honom alltså så vis, för att det var ju fel namn, hallå.
Oh my god.
Så... Ja, det var det. Så han var typ 5 år äldre än man sa. Så han var typ kanske 27-28 egentligen när jag var 14.
Då var han ju typ pedofil i princip.
Ja, det kan man ju säga. Men det är inte precis som jag ska gå fram till min lärare och bara... Jag har gjort en del saker med din son. Nej, det skulle jag aldrig göra. Nej, men den här läraren var faktiskt den värsta läraren jag någonsin haft. I hela mitt liv tror jag, för att hon var så jävla... Hon var en riktig jävla bitch. Hon var en riktig jävla bitch. Så här, för min mamma blev så jävla arg på henne så många gånger. Jag skämtade inte, typ såhär att nu ska Emily få hem en bok och hon ska kunna läsa den. Och jag kunde fucking inte läsa när jag gick i ettan typ. Eller att jag skulle liksom kunna liksom en hel jävla bok. Hon bara... När lärde ni er detta? Nej! Vi ska börja lära oss att läsa i ett. Inte att vi ska kunna läsa som en jävla fucking, jag vet inte vad. Innan var det liksom så här lekis och liksom vi ska leka liksom på dagis. Nej, vi skulle kunna läsa ettan. Totalt, vi skulle bara kunna
strikt,
det.
Strikt lärare helt enkelt. Synd att hon inte uppfostrar sin son väl nog. Att inte dejta folk som var minderåriga. Men,
tydligen så gjorde hon inte det. Men jag hoppas inte att jag träffar henne igen. Och han lär jag nog inte träffa heller. Gud, jag tror att jag hade en sexuell upplevelse på hans jobb en gång också.
Nej, med honom?
Ja.
Åh nej.
Nej, det var inte så sexuellt, men lite hot stuff.
Nej, jag ska inte fråga vart han jobbade. Tack för att du delade med dig, Emily. Mm. Det var lite juicy. Min hemlighet den här veckan är lite lik förra veckans hemlighet. Förra veckan så pratade jag om att min passion för tvätt och ordet tvätt och att jag har en liten grej för tvätt. Helt enkelt.
Ja, men du har redan pratat om din jävla tvätt.
Ja, men jag vill bara liksom ha en liten segue in till vad den här veckans hemlighet är. Och det är lite liknande för att jag får ju dille, som jag kallar det för, på lite olika grejer.
Mm-hmm.
Och just den här grejen är ju då att jag har som en mani nästan. Jag är lite manisk över just kombinationen över salt och citron. Okay. ser inte ut sådär.
Jag ser ut såhär, för jag tänker, nu ska jag få en salty juicy stuff.
Och det är bara, salty and juicy, för det är salt och det är citron och det är salty and juicy.
Ja, okej, okay, men jag menar jag inte på det sättet. Jag menar inte liksom en riktig...
Jag är inte klar än.
Är det en, vad heter det, body licking? Okej, okay, fine.
Nej, du har inte sett mig äta citron med salt. Jag blir ett djur.
Jag vill hellre se det som ett djur i sängen mer än ett djur över en jävla fucking sallad.
Det vill du inte. Men inte på sallad.
Yes, jo, I do.
Jo. På en sallad är det också gott med lite pressad citron och salt. Men grejen är att jag får såna cravings efter salt och citron. Det skulle kunna vara 2 mil till en affär. Får jag en craving efter salt och citron, då you better bet att jag går de här 2 milen i en snöstorm för att handla citron. För att det är det sjukt. Alltså det är det stördaste. Folk får liksom chokladcravings. Nej, jag får salt
salty.
Och citron craving. Och grejen var att häromveckan så hade jag 2 lime i min kyl. Jag skar upp dem. Jag saltade dem. Och jag åt dem. Bara som de är. Och när jag var klar så kände jag att fan, jag är inte klar. Jag behöver mer. Och grejen är att jag har magsår kroniskt. Så att, det är inte bra för mig att äta för sura saker. Och jag får förmodligen i mig cirka 2000% av mitt dagliga rekommenderade intag av salt när jag gör så här. Men jag kan inte rå för det. Och jag kollade i min kyl, jag hade ingen lime, jag hade ingen citron kvar. Och jag hade den jag hade var en flaska sån här citron. Du vet såhär man har lite på fiskpinnar
jag tänker
typ.
Lite recall från förra veckan då när jag sa att 33% i vinet innehåller C-vitamin som är dagligt intag.
Det behöver jag inte. Jag behöver inte egentligen vinet för jag får det med det ändå. Och jag dricker den här flaskan med citron. Och det är inte ens renpressad citron. Det är ju liksom massa tillsatser och grejer. Men jag dricker en straight up hela flaskan. Jag hade hela flaskan. Och jag drack den. Och jag hade i massa salt. Och bara blandade det. Och drack det straight up. Jag har sådana cravings. Och det är det bästa cravings, någonsin. Alltså, okay. Du ska se mig. Jag var hemma hos Cornelia en gång. Och det var kväll. Och jag hade druckit lite. Och jag fick en craving framför hennes föräldrar. Och bara... jag måste ha citron och salt. Och så bara öppnade jag, sliter upp deras kyl och bara... och hittade en lime. Bara skärpt den som en galning. Och började salta det som en idiot. Och bara äter den som ett djur framför hennes mamma. Och bara...
juicy, so delicious.
Jag kan inte sluta äta salt och citron. Det går inte. Det är det bästa i livet. Jag behöver ingen tequila. Det är bara en citrus och en...